Idag har jag programledaren och skådisen och poddaren med Mitt i livet, influencer, du är mamma till två. Ja, vad är du inte? Välkommen hit, Malin Gramer.
Tack! Vilken fin presentation.
Hur mycket har du hunnit med i livet egentligen?
Åh herregud, du vet, jag har ju också sålt hamburgare på Hamburgerhak. Jag har ju också varit, jag skojar. Nej men herregud.
Ja, men då börjar jag om då.
Nej, sluta, det var roligt. Nej men är man 40 så har man ändå varit med om lite grann, tänker jag. Ja, jag okej, jag är 42, jag gör.
Jag med, jag är också 40, vi är 78, jag visste att vi hade något gemensamt. Men berätta lite om dig själv, jag känner ju inte dig.
Nej, gud vad sånt här är svårt. Nej men jag, de flesta känner ju mig via alltså som programledare, tror jag. Och då är det ju väldigt många som pratar, jag menar som när jag kom hit så var det ju flera stycken här på ditt kontor som då nämnde Fråga Olle-dokumentären som har gått på kanal 5, och det är ju över 9 år sedan tror jag vi spelade in de avsnitten, men de sänds ju hela tiden, så ibland känns det som att folk känner mer igen mig från Fråga Olle än från till exempel Paradise Hotel som jag gjorde 7 säsonger, eller Hemliga beundrare, eller typ Världens bästa burgare, eller jag har också gjort barnprogram, Lattjo Lajban på TV4 i 4 år. Så att,
och varför tror du att det är just från Fråga Olle folk känner igen?
Ja, men jag tror dels people are kind of kinky, you know. Nej, men dels så tror jag att det är ett väldigt uppskattat program där jag var kanske lite mer än en klassisk programledare. Alltså i Paradise Hotel, då är man ju mera hej och välkomna. Men i Fråga Olle är jag ju verkligen där och undersöker, tittar, känner, luktar, klä, alltså så här, en del av det. Jag är ju tittarnas ögon på ett helt annat sätt. Vilket såklart gör att man får en igenkänning eller liksom känner att, så här, att man kanske så här, ja, men tycker att det är spännande.
Och sen du tar upp ju mer tid i rutan där än vad du då till exempel gör Paradise Hotel.
Ja, men precis, för då handlar det ju lite om mig och den personen jag besöker mer än att kanske det handlar om folket i huset i Paradise Hotel. Och sen så har det ju också gått extremt många säsonger, alltså det går ju på repeat hela tiden,
så att, och varför gör ni inte nya program?
Jag vet inte, jag slutade, alltså när jag gjorde min sista säsong där så behövde jag en paus. För då hade vi matat, vi hade gjort så himla mycket och jag bara kände så här, men nu måste jag bara andas lite från just det här formatet. Och då kom det upp, jag tror att det var då, jo men vet du vad, då frågade TV4 mig om jag kunde göra en sommargrej för dem, så här, sommarpärlor i Nyhetsmorgon. Och Femma var schysst och var såhär, men självklart, det är okej, du har inget uppdrag hos oss just nu, så det kan du faktiskt få göra. Och då gjorde jag det, och i samma veva dök liksom trean upp och såhär, hej, vi har det här, vad säger du? Och kom med med Paradise Hotel. Och då hade Femman ingenting just då, vilket gjorde att jag sen gick över till trean, och därav så blev det inget mer med från Olle.
Och vad gör Olle idag?
Ja, men jag vet, jag har faktiskt inte pratat med honom på ganska länge, men han är ändå så här, han har nog gått i pension, eller han är ju pensionerad, men han jobbar säkert lite med RFSU och lite sådana grejer, kan jag tänka mig. Jag har svårt att tänka att han inte gör någonting.
Men du skulle ju kunna ringa honom sådär, kom igen, nu kör vi en ny säsong.
Ja, kanske, men det skulle jag nog. Alltså han är ju superhärlig.
Det blev ingenting mellan dig och Olle?
Nej, Olle hade ju fru, nej inte fru, men han hade sambo, och jag... Hade jag någon då? Det vet jag inte. Jag hade nog någon kanske. Det kommer jag inte ihåg.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Berätta lite om din uppväxt.
Men jag är uppvuxen i Vallentuna, en förort. Orten, nej. Men en förort till Stockholm. Där jag har bott med min mamma, mestadels av livet. Mina föräldrar separerade när jag kanske var 5. Men sen har jag liksom haft kontakt med min pappa sådär, men jag bodde hos mamma. Alltså vet du, det här är så hemskt. För när jag tänker på min barndom så tycker jag att det var rätt deppigt. Jag kände inte riktigt att jag... Men jag ville någonting mer. Jag ville ut därifrån på något sätt. Och sen...
Jag förstår din känsla, precis.
Ja, men alltså så här, jag bara...
Det var för litet.
Ja, det var för litet och det liksom hände ingenting. Det var för långsamt. Jag är också lite så här. Jag vill att saker och ting ska hända. Jag pratar fort. Jag är lite snabb i mina...
Du vill uppleva, du vill upptäcka, du vill framåt.
Ja, men absolut. Men jag gick i alla fall... Jag menar, herregud... Det är klart att inte allt var deppigt. Men jag åkte konståkning, jag dansade. Jag red en period.
Har du syskon?
Nej, jag har 2 stycken. Min pappa då träffade en ny tjej och hon har 2 söner. Så att jag har egentligen aldrig bott med dem. Men det är ju så mycket syskon som... Eller det är ju mer syskon än vad jag
har haft.
Ni har
en bra relation i alla fall.
Ja, absolut. Gud ja.
Och har en bra relation till din pappa idag?
Min pappa dog för 10 år sedan. Så när min äldsta son var precis fyllt 1... Ja, nu är det precis 10 år sedan egentligen häromdagen. Så, ja, det var lite rörigt år. För då hade också jag och Charlies pappa, vi hade ganska nyligen separerat. Så det var ett tufft år. Men tillbaka till uppväxten då. Jag spelade också lite teater och var nog lite så här klassens clown. Du vet, pratade, fick sitta bakom skärmen för att jag aldrig var tyst och lite så här fladdrig liksom. Och sen så flyttade jag faktiskt utomlands direkt efter gymnasiet. Då drog jag en kompis till Miami och var barnflicka där i ett år. Och
hur bara gick så här, det då?
Ja, men bra!
Hos Panevik?
Ja, precis. Hos Panevik. Nej, men... och så några andra. Och sen så... När vi flyttade hem, då var jag bara så här, men nu måste jag flytta hemifrån. Nu måste jag bara göra någonting av mitt liv, liksom. Ja.
Och USA lockade inte dig att stanna kvar där stora amerikanska...
Vet du, min mormor flyttade till USA när min mamma var typ 9. Lämnade kvar sina 2 flickor hemma i Sverige. Flyttade till USA. Så att det har nog alltid varit så här, min dröm på något sätt. För att det är så jag är uppvuxen. Att liksom, mamma och min moster flyttade till USA när de har gått ut skolan. Mamma flyttade sen tillbaka till Sverige. Och min moster blev kvar. Och då har jag nog alltid haft en så här lite halvromantisk dröm om att... Ja, men det är kanske där jag ska bo. Men sen efter jag hade då varit au pair och man märker så här hela liksom... Ja, men deras system är ju inte som Sverige. Alltså, ja, men hela healthcare och allt det här, det är ju en helt annan grej. Har du inte supermycket pengar, har du inte liksom... ja, men bara att du kan inte ta dig från punkt A till punkt B om du inte har bil, om du inte har det och det. Det är inte som Sverige på många sätt och vis. Får du barn och vill vara mammaledig, funkar absolut inte som det gör i Sverige. Mycket sådana grejer. Och jag vet inte, jag har fortfarande en dröm. Gud vad jag pratar på.
Nej, jag lyssnar.
Jag har fortfarande en dröm om att så här, jag och min man kanske typ drar till USA om några år när barnen är större och kör ett utbytesår. Eller någonting
typ sånt. Miami, LA.
Ja, men kanske. Något
lite,
typ sånt.
Lite sol och värme.
Nej, men så här, kanske LA. Han jobbar, jag jobbar väl också lite grann. Men så här, han jobbar ju musik. Så att det är väl jättebra om han åker dit. Och barnen kanske kör någon så här skola, college, inte vet jag, ett år. Får lära sig lite språk, får lära sig nya kulturer, träffa andra människor. Men jag vet inte om jag skulle bo där liksom for life.
Nej, det, jag förstår det. Det är som du säger också. Jag tror många har... Svårt att förstå den stora skillnaden.
Nej, men alltså både så här pensioner, allting, hela... Alltså det är ju uppbyggt på ett helt annat sätt. Ja, absolut.
Och det är rätt festligt då med Alexander Bards kontroversiella uttalanden. Att prata så illa om de mörkhyade i USA och verkligen inte förstå systemet i USA och hur förtryckta den mörka populationen är. Och uttrycka sig på sånt jävla klumpigt sätt... Det får man ju undra om hans intelligens. Och dessutom gå ut och kalla sin kollega för hora. Alltså
jag... Förlåt, vem gjorde det? Gjorde Alexander Bard det? Har jag missat det? Vem var hora?
Det gjorde han igår om Bianca Ingrosso.
Nej men alltså vänta. Förlåt, det här är så... Mm. Det jag blir helt förundrad över det är... Alexander Bard är väl en smart människa?
Ja,
alla sätt,
det
är han är hög, som... intelligent. Han är en smart människa. Han vet också exakt vad han gör. För vi har diskuterat det här så mycket. Och jag, ändå, jag, menar, jag är gift med en man som inte är vit. Och så här, mina vänner är liksom inte heller alla vita. Alltså så här, vi är en mixfamilj, vi är liksom en mixkompisgäng.
Man är världsmedborgare.
Ja, men exakt. Och när han då kommer och säger en sån här grej, så blir jag... För jag, min första tanke var så här, jag bara, men gud, han har ju suttit så här, vill bara provocera typ på fyllan. Och bara så här, skriver någonting och skickar det iväg. Och min mamma, nej. Det här, han är smart. Det här han suttit, han vill bara provocera. Eller liksom se hur långt han kan gå för att han kanske tycker då att han är lite smartare än... Och det här jag inte får ihop, jag blir så jävla perplex. Hur kan man ens... Jag förstår inte.
Nej,
och hur kan man
se mig...
en sån sak om Bianca, när de dels är kollegor...
För att hon sa att hon då skulle sluta om han skulle vara kvar i Talang.
Ja, och säger väl alla sunda människor?
Ja, men nummer ett så här, du får inte vara så här... Fyran som har jobbat med en antirasismkampanj i snart 30 år kan väl inte under några omständigheter ha kvar dig. Alltså så här, jag kan säga så här, helt ärligt talat, många människor har fördomar, jag har fördomar, jag kan kasta, det kan hoppa grovt ur min mun också ibland. Men att ta det så grovt och så långt när det inte ens är förankrat i en verklighetsbild.
Mm.
Verklighetsbilden ser ut så. Att de mörkhyade i USA är fortfarande utsatta för diskriminering, lägre löner, bor i getton många av dem, är uppvuxna under mycket, mycket sämre förhållanden. Det är svårare att ta sig ur ett problematiskt liv när det enda du har fått uppleva i ditt liv är skit. Alltså, det handlar ju inte om hudfärg.
Mm.
Det är det man måste fatta. Det handlar om fattig och rik. Hur kan en människa med så högt IQ,
som också är väldigt privilegierad,
fara med sån osanning? Jag kan inte fatta det.
Mm.
Och jag är inte den personen som egentligen hoppar på andra människor för sina åsikter. För jag är mycket så här, ja, men om du får stå för det där, jag tycker så här. Jag tycker ibland i Sverige att allt ska vara så jäkla PK.
Mm.
Jag tycker att man kan få vädra och säga vad man tycker och tänker, och att det kan komma upp till en diskussion för att också lätta på fördomarna. Men det här, han är så...
Nej, men det här är ju bara, tror jag, för att provocera.
Men varför? Men det är,
nej, men det,
inte ens,
det jag inte heller
inte
förstår.
Ens, det är ju inte ens intelligent sätt.
Nej, men det är det jag inte förstår. Jag förstår inte vad han vill uppnå med det här. Jag fattar inte. Men jag tycker att han har ju varit ute liksom på jävligt djup vatten redan med liksom hela MeToo-delen. Och jag fattar inte att han fick vara kvar då. Jag gjorde inte det. Så att det här var ju inte... Jag vill inte säga konstigt, för det är beyond konstigt. Jag förstår inte vad han vill uppnå.
Jag tror att han får... Det här är min personliga åsikt, på tal om fördomar.
Mm.
Men min personliga åsikt är att han får näring av destruktivitet.
Ja, så kan det absolut vara.
Han har så jävla mycket issues själv. Han är en smart och intelligent person. Men han besitter så mycket skit själv. Så att det är ungefär som vissa sitter och skär sig i handleden, så måste Alexander Bard komma med såna här kommentarer, för att det rör om i grytan och det skapar ilska hos människor. Förstår du?
Ja, absolut.
Jag tror han går lite grann igång på det som är lite negativt och destruktivt, men samtidigt så blir det för destruktivt och han fuckar upp för sig själv. Precis som med Paolo Roberto egentligen.
Ja,
fast de gör det på olika sätt.
Mm. Så det, hela den här grejen att han faktiskt då någonstans kanske visste, det lät ju så när han uttalade sig om att tjejen inte var där av egen vilja. Och då blir det ju en helt annan sak. Då pratar vi om människohandel, och då det blir ju också en helt annan nivå.
Men Paolo Roberto tror jag inte fattar ens varför han gick och satte sig.
Men han fick en chock. Alltså så här, det här var inte första gången han köpte sex, det förstår man ju. Och för att då skydda sig själv, sina barn, sin familj, sitt varumärke, så tänker han så här, nu jävla går jag ut. Och bara det att han så här pratar ut i sociala medier på natten. Imorgon ska ni få höra min version. Bara, nej, du håller käften, du säger ingenting. Lägg locket på, säg ingenting. Och sen så på morgonen så går han ut i nationell tv, säger grejer som bara blir plumpare och plumpare och plumpare. Inte genomtänkt för 5 öre, som gör att, så, vänta, nu kan du åka liksom i fängelse för så mycket saker som du nog inte ens planerade innan, för att han försökte rentvå sig. Och sen står han dagen efter med tummen upp och så här, nu börjar vi på nu kula. Men nej, det är återigen inga sociala medier, lägg av, sluta och håll på.
Nej, det är ju de människor... där kulorna du skulle ha klippt av typ.
Ja, men alltså, det här är ju en person som lite kanske som Alexander Bard, de agerar innan de ens har, utan bara så här, nu gör jag någonting. Men Alexander Bard har nog gjort ett medvetet val. Han har nog inte agerat i liksom någon form av vad heter det när man
affekt.
Är affekt, precis som då Paolo Roberto har gjort. För det tror jag bara är så här, panik, jag bara
ska göra. Fast det gör han ju när han kallar Bianca Ingrosso för hora.
Ja, men det är ju så jävla bizarrt. Vad har hänt efter den grejen?
Jo, men då har han gått ut och förklarat att han menar på så här, men vi har alla horat oss för att få jobb, eller man garvar för att tjäna pengar. Han försökte få det som att så här, alla människor inom
missade
service.
Missade han hela metod också, eller?
Ja, men det jag menar, det finns ju någonting destruktivt. Han bara, men jag har ju sålt sex på riktigt. Det är klart, det finns ju massa grejer där som sitter i honom sen han var yngre också.
Men om han har sålt sex på riktigt, då ska han väl inte kalla Bianca för...
Nej, men det var där jag tyckte, för skulle han ha bara hållit sig till att man, ja, men vad fasen, jag fick ju oroa mig för den där chefen för att vi skulle sälja in de där plattorna där.
Ja, ja.
Jaha, okej, det är också en form av hora sig. Hade hållit sig där, men han då till och med går ut och säger att han har sålt sex på riktigt och bara, och kallar henne för hor. Alltså, nej, det där är faktiskt oacceptabelt.
Det är så här, har Bianca svarat på det här? Jag har ju missat
den. Nej, hon har
här.
Varit klok nog och liksom
lägga... Hon körde ingen Paolo.
Nej.
Nej, det var ju bra.
Men åter till dig här då, din pappa, du växte inte upp med pappa. Hur var du att växa upp som ensam tjej med din mamma? Kunde du sakna fadersbilden i din uppväxt?
Först, alltså direkt när de separerade, då bodde jag där typ så här varannan helg eller var, du vet, så här varannan vecka eller vad det nu var. Men sen då när han flyttade ihop med sin dåvarande, nuvarande, ja, med sin fru, hur man uttrycker sig, så hade jag liksom min rum där. Men då var väl jag kanske i alla fall, vad kan jag ha varit? Ja, men jag var tonåring.
Och när du var där då, var du där under dagen och sen var du tvungen att åka hem för du kunde inte bo någonstans?
Ja, men lite grann. Jag åkte, det då, när jag var liksom tonåring, då var det mer att jag åkte dit och så här, ja, men typ käkade middag eller hängde. Lite sådär. Ja, men var med på någon semester eller då och så. Alltså.
Men det känns ju ändå som att när du blev äldre sen att du hade en bra relation med honom, så du kan inte ha varit så att du... satt och var bitter eller ledsen över det här?
Nej, men det var jag inte. Jag tror någonstans att jag lite grann... Jag accepterade det, tror jag. Och bara så här, jag ifrågasatte inte så mycket. Din var nog mer sen jag varit äldre som jag började ifrågasätta. Bara, men gud, varför var det så här? Och jag minns inte riktigt heller att pappa sa att nu ska vi flytta ihop och du har inget... Alltså, hela den grejen, det minns inte jag. Och det vet inte jag om det var så att... jag bara förträngt eller liksom inte kommer ihåg. Eller om det faktiskt aldrig hände.
Men vad säger din mamma?
Men gud, nu var det som vi pratade om det. Men jag tror att hon var väl lite så här... Ja, men vet, jag tror också det var lite så här... När jag kom i typ tonåren så ville jag bara hänga med kompisar. Kanske sova över hos kompisar. Och då tyckte pappa lite så här, vänta, om Malin ska vara här, det här är ändå min helg. Då vill jag att hon ska vara här, inte att hon ska sova som kompis. På den här helgen. Vilket jag kan förstå. Men samtidigt får man ju så här, okej, nu är det här barnet 10 eller 12 eller vad det är och vill vara med sina polare för att det är så de gör. Då får man ju bara helt enkelt så här, se till att kompisarna sover över och gör en grej över att så, här, så att man träffar sitt barn. Men det blev inte så. Och jag vet att han var väl lite så här, sa väl typ att jag menar Malin, jag finns här för Malin hela tiden när hon behöver eller när hon vill. Men ja, jag vet inte, knepigt det där, alltså. Så här, efter när jag pratar om tänker på det.
Din mamma var säkert så kärleksfull och du var ensam barn så du fick så mycket attention i alla fall på ditt sätt. Eller vänta, på sitt sätt så fick du ju attention i alla fall. Vi är ju 9 syskon i vår barnaskara så vi fick ju kämpa. Vi fick kämpa och slåss om vår attention även om mamma och pappa bodde ihop.
Mm.
Så att du kanske inte riktigt saknade det där, för du hade din mamma och din trygga punkt där. Men jag tänker som barn är man också alltid lojal mot sina föräldrar. Mm,
absolut.
Hur de än typ nästan behandlar dem.
Ja.
Men jag bara tänker liksom i vuxen ålder, om det har känns någon tomhet över att pappan inte där, fanns där hela tiden. Men du kanske inte har gått runt och tänkt på det.
Jo, men det har jag nog gjort lite grann, absolut. Men sen hade vi ändå liksom, och sen också när jag blev äldre, så han var revisor, då fick han ta hand om mitt företag. Så vi hade ju ändå kontakt. Alltså, vi sågs, vi pratade telefon, vi mejlade. Så det kändes ändå som att vi... Men jag har ju aldrig känt att han inte vill ha mig. Eller liksom sådär. Utan det bara var en annan konstellation. Liksom. Jag bodde med mamma och så var jag hos pappa ibland. Och hälsade på ibland och hängde lite. Liksom.
Har du någon relation med henne idag?
Ja, absolut.
Så ni är vänner?
Ja,
och
verkligen.
Så hon har alltid varit schysst mot
ja,
dig?
Och gud, ja, gud. Men verkligen. Alltså, så här, vi ses fortfarande. Vi har kontakt. Och jag ser ju henne som liksom mina andra... mamma, eller hur man ska säga.
Och det är ju ett gott betyg till
absolut
hemma också.
Ja, så att vi, och även när jag, under den tiden då när jag bodde i USA, då skickade hon brev och vykort och sådär. Så vi har ändå alltid haft en väldigt bra relation liksom.
Och sen går du på gymnasiet i Vallentuna eller flyttar du in till Stockholm?
Ja, men då gick jag i Danderyd.
Så du kom närmare syret?
Ja, precis, närmare syret. Ja. Ja. Och sen efter det så... pluggade jag teater på Kalle Flyga teaterskola i Hallonbergen långt på den tiden.
Och hur kom du in i tv då?
I Florida, när jag var i Florida, så träffade jag en kille som jag hängde med som också var svensk. Vi var liksom ett svensk gäng. Och han var så här, jag ska bli skådis. Och när han sa det, för det var ju min dröm, så liten. Jag vet, man stod med ett hopprep på sjöng, man ville bli någonting annat än jobba på kontor som ens föräldrar gjorde. För det var typ det jobbet jag visste som fanns. Det fanns inte sociala medier, det fanns inte liksom stylist, influencer, youtuber, men de här coola grejerna som barn vill bli idag. Utan det var så här, ja, antingen så blir du artist eller liksom kändis, och det är ju ingen som blir. Eller så jobbar du på kontor eller blir lärare. Och då var det så här, jag ska väl jobba på kontor när jag blir stor. Men hela tiden hade jag en dröm om att så här, jag ville göra någonting annat. Och när han sa så här, men jag ska bli skådis. När han liksom sa det så självklart, så blev jag bara så här, men vad fan, det vill ju jag bli.
Varför ska du bli
det? Ja, varför ska du bli det? Det vill ju jag bli också. Bara, om han säger att han kan bli det, ja men då kan väl jag bli det. Så det var nog lite tack vare Magnus faktiskt som jag fick den här... jävla anamma-grejen typ. Åkte hem till Sverige, började plugga och fick då lite via liksom skolan och så här, fick så här lite reklamjobb, gjorde lite små alltså så här, kortfilmer, novellfilmer, hade någon, lite så här roller. Och i den vevan, när jag precis slutade skolan, så fick jag en provfilmning för ett tv-jobb som var... så här, lyckochansen och svara då på, som gick på tv. Alltså här, det här ordet har 5 bokstäver och är en citrusfrukt. Vad kan det vara? Typ så.
Citron?
Ja, ring in.
Eller vi hade 6 bokstäver.
Ja, det är 6. Du ser, jag var usel på det. Nej,
kommer jag på.
Men, kumquat. Nej, jag skojar. Men då i alla fall så gick jag på den provfilmningen och så fick jag det jobbet. Och då var de så här, ja men vi spelar in i Holland. Kan du flytta om 2 veckor? Jaha, ja, nej men ja, det kan jag väl. Så då flyttade jag till Holland och började på att jobba med Lyckochansen då, som var för TV3, sån här TV-program. Och där var jag i nästan 1,5 år.
Men många inte vet är att de flesta TV-formaten faktiskt kommer från Holland.
Ah, ja, gud ja.
Man tänker USA, ja, ja. England och så vidare, men det är ju Holland som sitter på de flesta TV-formaten.
Ja. Och sen säljs det till andra länder, ja, så här. Så att det här företaget gjorde då, de hade liksom, det var de som startade hela ring-TV-branschen, och de hade då i vår studio så satt det några från Ungern, några från Finland, några från Danmark, vi var svenskar och ja, och sen blev de liksom, växte och blev större och större. Så jag åkte ner, jobbade i Holland i typ 1,5 år. Pendlade hem. Alltså åkte hem så här, jag kunde jobba några dagar i sträck som helhet i några dagar. Så åkte jag hem typ en vecka. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka. Jag tänkte inte på miljön på den tiden. Nej. Och sen efter det så blev jag lite så här, jag hade också ett väldigt, väldigt destruktivt förhållande under den här perioden. Som jag bara kände så här, jag kan inte vara kvar här. Med en kille i Sverige, och jag kände bara att jag måste komma hem till Sverige av massa olika anledningar. Sökte jobb på Lattjo Lajban, TV4, barnprogram, och fick det jobbet.
Och hur länge hade du varit i Holland då? 2-3
år? Men då hade jag nog varit 1,5 år i Holland. Och sen flyttade jag hem till Sverige och började jobba med Lattjo Lajban. Och så var det där i typ 4 år, lite mer kanske.
Och hur var det att köra barnprogram?
Svinkul! Och det var också en dröm som jag hade haft sen kallflygare. Så det var, men det var magiskt. Att så här, dels få upptäcka saker och åka iväg och göra massa roliga inslag. Men fan, hur funkar en svävare? Ja, inte vet jag, vi åker och kollar. Hur är det egentligen på chokladfabrik? I don't know, men vi åker och kollar. Eller vattenledningscentral. Ja, men du vet, det var väldigt kul. Och sen också fick vi göra sketcher och liksom vara lite pajas, sitta med peruker.
Och var det någon som skrev manus till allt?
Nej, men typ vi. Alltså, vi var ju en superliten redaktion, så att där gjorde vi typ allting. Det var ju så här, det var jag, Tobbe Trollkar, sen kom Oje in. Och så hade vi typ en redaktör liksom. Eller,
och när var det här? Var du då 24-25 år?
Ja, typ.
Och nu är du ju 42, så att jag bara försöker tänka i tiden.
Mm. Ja.
Och sen efter det?
Ja, men efter det så... Då
var du slut med din pojkvän.
Ja, men då var det slut. Det tog slut när jag kom till Sverige. Det var sopigt och rörigt och allting, men det tog slut. Sen i alla fall så träffade jag då Charlies pappa. Och vi var ihop i fyra år. Sen så sa jag upp mig. Dels för att, från Lattjo Lajban, för att jag var såhär, nej men nu vill jag resa, jag vill göra något, jag måste komma vidare. Och sen också så ville vi då skaffa barn. Då gjorde vi en såhär, gjorde en runtresa och bara var ute liksom och...
Och sen tog det slut?
Typ led loppan, ja, och sen blev jag gravid och sen tog det typ slut. Så...
Och varför tog det slut så fort efter att barnet föddes?
Ja, men det var inte riktigt rätt. Det var ju inte det.
Men kände du det när du blev gravid att det inte skulle hålla?
Nej, nej, absolut inte, utan såhär, det skulle ju vara vi. Men vi var alltså såhär i efterhand, det var nog bra, tror jag, att det tog slut. Och då jobbade jag lite faktiskt bakom, alltså med tv fast bakom kameran. Med lite så här Leila Home Delivery och lite något... Gud, vad hette det programmet som Stenmark gjorde? Något så här, ja, med gäster och grejer. Så, och mitt i den vevan så dök Frågol-dokumentären upp. Och sen började jag jobba med Frågol-dokumentären. Ja. Och sen rullade det på med lite Paradise och lite, sen var jag på 5:an i några år, sen var jag på 3:an i några år. Och ja, så lite så.
Men vad gjorde du på 3:an?
Ja, men på 3:an så gjorde jag då, började med Paradise Hotel, vad där fick jag över. Och sen så gjorde jag också Världens bästa burgare med Johan Jureskog. Jag har gjort Stil i sikte med Jonas Hallberg. Jag har gjort Hemliga beundrare, som också nu går, som nu är Margot. Programledare för det. Och sen så gjorde jag också... Gud, har jag glömt saker.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du jobbade ju med Paradise Hotel i några års tid. Hur är det? Jag tänker så här, mycket sex och mycket drama och mycket killar och tjejer. Du har själv aldrig liksom kärat ner i någon av killarna där. Eller man får ju så här feeling när man är i ett varmt land och man är fast på en ö i flera veckor. Alltså den är ju inte konstig om man hamnar där.
Nej, men jag fattar vad jag menar. Men grejen är så här, de som är med i programmet, de är i ett hus på ett ställe. Alla vi som jobbar, alltså det är typ 70 pers i produktionen, vi bor ju på ett annat ställe.
Det är så ni som ligger.
Nej, men det är ju värre. Där är det ju värre. Det är ju liksom, det händer ju värre grejer där än vad det gör inne i huset. Tänk dig 70 personer som är på någon form av liksom, resa utomlands, värme, jobba lite, träffa lite nya människor, lediga lite alkohol, lite, alltså... det händer grejer. Absolut.
För då frågar du, har det hänt grejer med dig där?
Nej, jag har ju... Vad är singel kanske?
Varför håller du fingrarna i kors för?
Nej, jag bara skojar. Men sen, mitt andra år, då träffade jag Kalle. Ja. Och då var han nere och hälsade på sådär. Men, jo, det jag skulle säga var så här att dels, alltså det har ju hänt att så här, folk i produktionen kanske typ kanske känner av någonting för vissa deltagare. Men de, det är ju så här, de har ju fått skriva på papper, det är ju totalt förbjudet liksom.
Nej, men jag tänker med hon Ulrika Jonsson, heter hon det? Hon blev ju kär i The Bachelor, fast hon var programledare för programmet.
Men just det.
Så att, jag menar, jag tänkte...
Nej, det är ju inte omöjligt, absolut.
Nej, det är inte unmöglich, som det heter på tyska. Jag vet om de får ord när jag lärde mig efter 7 år, men...
Knoblauch, vitlök. Nej, det var det jag kunde.
Ja. Die Bluse, die Bluse.
Dann gehen Sie geradeaus und dann die dritte Straße links. Ja, det kunde jag. Okej, vad skulle jag säga då?
Det är himmel, det är himmel.
Blå och blå. Nej, förlåt. Men...
Rått och rött faktiskt.
Weiss. Nej.
Vit. Jag kommer ihåg glosorna.
Nu börjar det bli så dålig luft där, ja. De börjar spåra. Nej, men då, för att svara på din fråga. Jag hänger, alltså så här, folk tror ju att jag hänger skitmycket, eller att man hänger då skitmycket med deltagarna. Men det gör man ju inte. För så här, man åker upp dit, går in, gör sin grej, åker därifrån. Sen de som är där uppe på plats, typ redaktörerna, producenten, de är ju där liksom hela tiden, eller typ... deltagaransvariga, de hänger ju verkligen med deltagarna hela tiden på ett annat sätt som programledarna eller liksom de som jobbar jag inte vet jag, inte gör.
Men i och med att du inte ska vara i huset hela tiden, vad gör du då på dagarna? Solar du och tränar? Och...
Ja, då hänger jag borta på, liksom på vårt ställe där jag har så här vissa lediga dagar. Men de här, det är så många också som bara, gud vad lyxigt, det har jättemycket ledig tid. Men Paradise-veckorna, det som när jag jobbade, då var det så här, det var ju 3 dagar var ju en Paradise-vecka. Måndag, tisdag, onsdag, det var det man såg i tv hemma. Men vi spelade ju in måndag, tisdag, onsdag, måndag, tisdag, onsdag, måndag, tisdag, onsdag. Alltså såg ju våra veckor ut hela tiden. Vi hade ju inga lediga dagar. Bara, nu hörni, nu tar vi en paus, ingen spelar in. Utan alla dagar spelas ju in. Vilket gör att jag kunde jobba då måndag, tisdag, kanske var ledig onsdag. Jobba måndag, tisdag, kanske ledig onsdag. Kanske jobba onsdag, var ledig 2 dagar. Så max var jag ledig 2 dagar på raken. Så det blev liksom aldrig sådär att man hade superlångt ledigt. Men de dagarna vi hade ledigt så kunde man dra in till Puerto Vallarta och hänga lite där. Den liksom största närmaste dagen som var typ 3 timmars bilväg från djungeln där vi hängde. Och det var ju kul. Men annars så var det mest så här, ja, man hängde lite i solen. Hängde med de andra, liksom med de andra som man jobbade med. Tränade.
Och då är det ändå många i produktionen som finner varandra.
Ja, absolut.
Så det läggs mer i produktionen än i huset.
Ja, men typ.
Fast i produktionen så bor man ju också i ett jättehus med massa rum.
Alltså i,
så det är ju ett paradise hotell.
Ja, verkligen. Men i produktionen, då bor ju alla i så här, lite olika bungalows, lite olika, några bor i lägenheter och sådär. Så att det är ju som en liten by med då bara
med
de
hångel.
Som jobbar. Ja, men absolut. Nej, men det är ju många också som har blivit tillsammans under de här, liksom...
Det ska man ju veta, varenda produktion man gör i tv är ju så här, ja men vi träffades på den produktionen och vi träffades på det. Alla har ju träffats inom olika produktioner.
Ja, men sen är det också så, blir det så här kompisgäng liksom. Så många kompisgäng där kanske några är tillsammans, några andra känner varandra, några är syskon. Åker ju också och gör många produktioner ihop för att, ja men de är ett bra team och jobbar bra ihop. Liksom.
Det är ändå ett kul liv tycker jag.
Det är ett jättekul
liv. Det är ett otroligt kul jobb att jobba både bakom en produktion. Som det heter på tv. Och med en produktion och i rutan med en produktion. Mm. TV är kul.
Ja, det är det ju.
Och hur tycker du om du jämför kanal 5 och kanal 3 och kanal 4? Vilken kanal tycker du är roligast att jobba för?
Ja. Jag har nog tyckt att jag har haft väldigt bra människor på alla kanalerna som kontaktpersoner, liksom som närmsta chef om man ska säga, vilket gör att jag har känt mig väldigt omhändertagen på alla kanaler. Så jag har egentligen ingen preferens. Och det är också lite grann vilket program man hamnar. För det är ju inte så, alltså som programledare är man ju väldigt sällan egentligen på själva moderskeppet, alltså hänger med de som utvecklar programmen eller producenten eller så här, utan du är ofta ute på inspelning.
Jag bara tänker personligen, om du skulle fråga mig utan att veta, så skulle jag tänka att fyran är mer kreddig att jobba på än vad kanal 3 är till exempel. Mm. Men om du kände det själv med tanke på att du hoppat från kanal till kanal till kanal. Eller att du bara tänker in i in
alltså vet du, programmet. Jag har aldrig riktigt brytt mig om att så här, det jag gör måste vara kredit eller jag måste vara en viss si och så, eller jag måste synas med de här människorna för det är bättre för mitt varumärke eller bättre för mig. Jag är inte en sån person. Jag hänger med dem jag gillar. Jag gör sånt som jag tycker känns roligt.
Vilket är sunt.
Som känns bra. Ja.
Men under tiden då du jobbar med Fråga Ola, då har du ett barn.
Ja, jag får ju alltså Charlie då. Och då är jag ensamstående och får Charlie. Och så jobbar
och det här är runt 2010 nu.
Exakt, år han är född 2009. Så att när jag tror att typ 2011 eller någonting sånt, då tror jag att jag börjar med Fråga Ola-dokumentären. Och då var det ju ganska mycket resa. Så att vi var ju utomlands, alltså vi var runt om i Sverige och var utomlands ganska mycket. Och då sa jag redan tidigt att så här ser upplägget ut. Jag har mitt barn, det är det absolut viktigaste för mig. Och då hade inte jag heller Charlie, tror jag, varannan vecka, utan han var mestadels hos mig. Så jag var så här, de här dagarna kan jag resa, de här dagarna är i Stockholm. Och så här ser det ut liksom. Så det var ganska mycket pusslande, vilket gjorde att det blev sjukt intensivt de dagarna som jag inte hade honom. För då jobbade vi i stort sett dygnet runt för att få ihop det liksom.
Har han en bra relation till sin pappa idag?
Ja, det är jättebra.
Du går ju vidare, du jobbar för Fråga Ola, sen börjar du köra Paradise Hotel på tre. Och sen träffar du en ny man i ditt liv.
Ja.
Ja. Vem är mannen?
Ja, men då, jag träffar ju då Carl, eller Kalle, 2014.
Så du var ändå singel den
år? Ja, eller? Absolut. Ja, men jag dejtade en kille också i typ något år där innan. Men jag var ganska mycket singel. Jag tror inte att jag var riktigt redo. Jag var nog lite för... ja, men behövde stå på egna ben, behövde visa att jag kunde klara mig själv och liksom sådär. Men sen träffade jag då Carl. Carl, vad säger jag så? Det känns så jävla formellt. Nej, men vi träffades då 2014 via en gemensam kompis. Och nej, men jag blir, det bara liksom var helt rätt från början.
Så fort du såg honom?
Nej, för det här var lite som en blind date. Jag hade ju hört att det kommer en singel kille. Och när han kommer in... Det här var också på en middag varpå vi har liksom suttit där ganska länge, druckit lite bubbel, kanske druckit en annan shot. Men du vet, det var liksom, ribban var lite högre. Han kommer in lite stressad, kepsar bak och fram, har liksom en liten längre väg att gå för att komma till vår nivå. Och direkt när han kommer in, jag bara nej, det här, du vet, så här, tuggummi och så. Han såg lite stressad ut, vilket han absolut var. Jag bara, nej, men det här är inte min stil. Gud, så där liksom stressad och kepan bak och fram. Och nej, du vet. Sen sätter han sig bredvid mig och min kompis Wendy. Han satt sig mellan oss, vilket var väldigt smart drag. Och bara var så jävla härlig. Och så här rapp och hängde med i skämten och var men så här varm. Jag fick en väldigt varm och härlig känsla när man känner sig med en gång att det här är en person jag tycker väldigt mycket om. Och... Ja.
Men vad säger han efteråt? Gjorde han det med flit?
Ja, absolut. Det var liksom,
så
det var
han såg det och tänkte...
Men det tror jag. Jag tror att han
är min target.
Ja, men han var nog lite mer inställd på det än vad jag var.
Och han gör ju musik. Carl.
Ja,
Carl. Och är det några så här stora artister i USA då?
Ja, men han har ju... Fan, jag är så jävla dålig på. Jag skäms varje gång. Han har ju varit liksom en av Sveriges främsta producenter. Jag har gjort... One Direction, hela deras första plattor. Jobbar med Madonna, jobbat med... Men han har jobbat med alla stora artister. Jag vågar typ inte sitta och säga för att jag skäms att jag inte kan bättre. Alla typ musiknördar blir galna på mig för att jag inte liksom
kan... Fast det är lite härligt också att man inte är superbrydd, tänker jag.
Ja, men ändå, absolut.
Jag skulle gärna träffa Madonna ändå.
Jag också! När han fick frågan... Så här, jobba med Madonna. Och då var han så här, fan, jag vet inte riktigt, inte riktigt. Jag har aldrig liksom lyssnat på henne. Då var jag typ sur. Jag bara, hörru du. Om Madonna frågar om vi ska jobba ihop, då för fan svarar man ja. För min skull.
Fick du träffa henne då?
Nej. Det var ju surt.
Next time.
Ja, precis. Next time.
Och är han helt svensk också?
Nej, men alltså Kalle är adopterad från Sri Lanka. Men han är uppvuxen i Sverige. Så att, ja, han är ju
svensk.
Måste absolut.
Fina barn om du fått dem med lite så här mix.
Lite bättre enligt mig. Alltså, vad heter det här? Hud. Nej, men alltså, jag kan ju bli grisrosa på vinter, vilket inte är så härligt. Medan liksom Leo som är så här lite härligt, så här olivig jämnt, bara titta på solen och få så här en svinskön färg. Liksom.
Och hur funkar ert liv då? För du jobbar ju en del och han jobbar ju och så vidare.
Ja, men det har ju varit...
Reser han mycket?
Ja, men han har alltså, i början när vi träffades, då reste ju båda två extremt mycket. Den veckan vi hade barn, då var det ju så här... Då var det liksom familjeliv.
Ja, för att han har ju ett barn sedan tidigare. Och hur gammal är det barnet?
Fyller 9 nu, på lördag.
Så du har 11, 9 och 3?
Ja.
Wow.
Och sen då, så den veckan vi inte hade barn, det var ju liksom, det var ju väldigt mycket resa. Både så här, om han var i LA och jobbade kunde jag åka hälsa på, eller om jag var i Mexiko och jobbade kunde han komma hälsa på. Eller så var han där och jag, alltså det var extremt flängigt. Men samtidigt så älskade vi det liksom. Och när vi väl var hemma och hade tid för varandra eller var någon annanstans. Vi har alltid varit väldigt, väldigt bra på att ta hand om varandra och så här, se varandra och verkligen så här, typ, nu dejtar vi.
Men nu, vet du vad, nu trillar ju poletten ner för mig.
Ja.
Det är inte oftare än gör det.
Oj, wow, vad händer
men
nu?
Jag har ju sett, jag såg ju dina bröllopsbilder på Instagram.
Ah, ja.
Men då såg jag, för du gifte dig utomlands ju.
Mm.
För bara, vadå, ett år sedan?
Nej, det är nu, förra sommaren.
Ja, exakt.
Ja, så vi var i Spanien,
ja,
i Toledo.
Det är klart vi känner varandra. Vad roligt.
Ja, skitkul. Ja, vi blev gifta.
Ja, okej, okay, det kunde ha gått åt skogen.
Nej, nej. Absolut inte, jag skojar.
Katrin, fy skäms. Och då gifte du dig förra sommaren då med din man.
Exakt.
Och hur var det bröllopet då?
Oh,
jag har ju bara sett
Gud.
På sociala medier. Det är så...
Ja, alltså det, grejen är också så här, med det här som har hänt nu, det här året, så har vi pratat så extremt mycket om vårt bröllop. Och alla som vi träffar som var där är verkligen så här, vilken jäkla tur att ni hann gift, eller att ni gifte er förra året. För att så här, ja, men det var en extremt stor tillställning. Det var en stor grej i våra liv. Vi hade planerat det mycket och... Men herregud, vi var i Spanien. Vi hade inte ens kunnat göra den grejen nu. Nej, men det är ju absolut bästa. Vi pratar ofta om... Men, gud, kommer du ihåg det här? Och det var så härligt. Och själva vixen, och du vet, bara vi så här tittar på foton. Så vi tittade faktiskt på lite bröllopsfoton för bara, ja, men, några dagar sedan. Och då min man blir så tårögd och typ så nästan satt och grät. Det är så jävla fint. Det är skithärligt ju.
Är du lika kär i honom idag som du har när du träffade honom?
Ja, ja, men det är jag absolut. Men nu har det ju blivit en annan... Nu är han ju också min absolut bästa vän. Och... Alltså, precis när man träffas, då är det ju så mycket annat. Och man vet inte, då är det ju pirrig. Alltså sådana grejer. Nu är ju han...
Du är inte lika kåt längre.
Jo, men det är absolut. Men nu är det ju mer en så här... Det här är ju min absolut bästa... Nu vill jag absolut aldrig förlora honom. Nu har jag ju en annan rädsla för att förlora honom än vad jag hade då. Men nu har jag ju blivit så här livrädd för att han ska råka illa ut om han är ute och reser. Eller att någonting alltså, ska hända. Det var ju inte då.
Han är verkligen en familjemedlem idag.
Ja, men han är ju inte allt. Det är ju han och jag mot världen liksom. Och det är ju...
Och hur har ni kombinerat? Jag tänker, du har ju fått nu en extra son på köpet. Och han har fått en extra son på köpet. Hur funkar er den här modern family? Är du lika gullig mot hans barn som du är mot dina egna?
Ja, men alltså... Jag är kanske gulligare mot hans barn. Nej, men jag tycker att det funkar väldigt, väldigt bra. Det är klart att det har varit och är alltid liksom... saker man kan jobba på. Men det framförallt är ju också, det tror jag är precis lika mycket med om man har barnen 100% än om man har barn liksom varannan vecka. Men det händer ju grejer, och speciellt tror jag varannan vecka-livet, när de är borta en vecka, man har ingen aning vad som händer den veckan. Även om man kanske pratar lite och sådär, men jag vet inte, jag är inte med varje dag efter skolan, eller varje dag efter träningen, eller varje dag hemma hos då Charlies pappa till exempel. Så att jag vet ju inte. Jag vet inte vilka grejer han går igenom. Är det någonting som har hänt i skolan? Är det någon som har sagt någonting? Är det liksom, har det varit lite dålig stämning hos pappa? Alltså så här, så det man får tillbaka, det, ja, men du förstår, de känslorna som barnet kommer tillbaka med, det blir ju alltid en Nej, men det är lite som att börja om på nytt. Och vi har sagt att så här, barn, vi byter alltid barn fredagar. Så på fredagarna har vi lite som en stående regel. Att så här, fredagar träffar vi inga andra människor. Utan det är bara familjen. Och då är det lite grann så här, känna in vad alla är, vad alla står. Och bara liksom mysa med familjen. Om Charlie bara vill vara med mig, ja men då är bara vi två. Ifall det liksom alla vill sitta och kolla på samma film, ja men då gör vi det. Vilket är, jag tycker det är väldigt, väldigt härligt.
Och det säger alla till mig med, som har varannan vecka livet.
Ja.
Att just att när barnet har varit borta hos den ena föräldern, då är liksom, det här är bara ett exempel. Då kommer det tillbaka utan rutiner. Det kommer tillbaka med grejer som man själv... Och då tar det några dagar innan man fått in sina egna rutiner. Och när man väl har fått in dem, ja, då ska man byta. Mm. Då ska barnet tillbaka till den andra föräldern. Att det är det som är lite jobbigt med just skilsmässa.
Ja, jag tycker att det är skitjobbigt. Jag tycker också att det känns som att vi... Ja, men alltså just det blir... Allt blir så mycket mer intensivt. För att man måste... Var på lite extra om läsningen, var på lite extra om allting. Försöka ha så himla kul. Alltså det känns... Jag hade bara velat att det skulle liksom flyta på mer. Som jag tycker att det kanske gör om man har semester. Och Charlie kanske är hos oss 2 veckor på sträck. Eller liksom när han har varit med i Mexiko. När vi verkligen är med varandra under en lång period. Det är ju drömmen. Men nu ser ju tyvärr inte livet ut så. Och då får man ju bara göra absolut bästa av det.
Så egentligen borde man ha 2 veckors perioder då? Kan man
ja, men jag vet inte det heller. För jag tror att, jag vet inte om det hade varit bästa. Jag tror att det hade varit superjobbigt för honom. Att vara liksom, ja, men även för mig. Men nu försöker jag ju hela tiden se till barnets bästa. Alltså, jag klarar mig, jag är ju vuxen. Men jag tror att det också, då tror jag att det blir ännu mer börja om på noll. Samtidigt som... Det är ju lättare såklart på sommaren när man inte har skola. Men jag vet, men det, jag är ingen bra egentligen. Jag vet inte vad som är bäst.
Det verkar ju ändå funka relativt bra.
Ja, men absolut. Alltså, och sen är vi extremt schyssta mot varandra. Vi är så här, om Charlie vill komma hem till mig en onsdag som inte är min onsdag. Självklart får du göra det. Vill du åka och hälsa på pappa idag? Ja, men gör det. Eller så här, om James ska bort då, Charlies pappa, ska han bort någonstans? Ja, nej, men då kan väl Charlie vara några extra dagar hos mig. Det är liksom inga problem. Och det tycker jag är väldigt härligt.
Ja, att det finns en öppen och här, liksom,
ja, men det är
öppen
inget...
dialog. Ja, det, och här, ja. Det är ingen svartsjuk eller avundsjuk.
Nej.
Har han träffat en ny kvinna?
Mm. Ja, absolut.
Och hur är hon mot din son?
Ja, men bra. Jättebra. Och de har nu också fått en ny liten son. Ja.
Det är så, bara söner.
Ja, så nu är det är bara massa grabbar. Så, ja men det är bra. Jag tror att det var lite bra för Charlie också att få ett liksom, till barn hos pappa. Att inte bara vara ensam där om allting.
Inga fler barn för dig?
Nej, jag tror inte det.
You never know.
Ja, men vet du, vi har haft det extremt tufft de här 3 åren med sömn. Sen har vi ju kanske inte gjort det bättre för vi har jobbat som svin. Vilket i efterhand kanske inte var det smartaste. Men vi har typ precis börjat sova hela nätter. Och jag är inte ur... Alltså jag är inte liksom tillbaka på honeymoon place. Utan jag är väldigt så här, svinnöjda som det är nu. Och också så tycker jag... Nu har jag ju aldrig haft en stor liksom, familj som du med liksom, 9 syskon. Men just nu också så
och
känner jag...
Barn.
Nej men precis det jag menar. Så att jag känner nu så här att jag vill verkligen...
6 styrbarn alltså, jag måste säga.
Ja, 6 styrbarn?
Ja.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja, ja. Ja, ja, jag är bättre än vad du är. Jag skojar.
Ja, alltså man är ändå lite om...
Tror inte att du vinner den här tävlingen?
Nej, men jag känner så här... Att jag vill verkligen också kunna vara där ordentligt. För det känns som det händer så mycket i deras liv just nu. Och det hade säkert gått skitbra med 3 barn till eller 2 barn till. Men just nu så är vi rätt nöjda.
Sen kan man ju vara helt ärlig och säga så här. Man orkar inte lika mycket när man är 42 sen man är 22. Alltså sorry to say.
Nej, men det
folk
är
kan
ju
hitta
så.
På det. Men alltså, det händer ju något på 10 år.
Nej, men jag är också lite egoistisk. Jag vet inte om jag orkar börja om och liksom gå och vara gravid. Och hela. Jag låg också och kräktes båda gångerna i så här 16 veckor. Alltså kräktes non-stop. Jag har inte tid med det. Min familj, alltså det går inte.
Men det är ändå liksom härligt att höra din resa på något sätt. Och hur du har tagit dig fram. Men för att många tror ju ofta så här, ja men vadå, och sen hade hon tur och så hade den det.
Nej, men jag kan säga så här, jag har ju haft allt annat, alltså jag har ju verkligen jobbat som ett svin för att komma dit jag skulle.
Det var
under
det jag ville
hela
prata om.
Tiden när jag gick på Kalle Flygare. Jag gick på varenda jävla audition. Jag tog liksom, jag gjorde alla de här jobben. Jag men när andra typ säger, ah men ska du ut ikväll? Jag bara, nej jag kan inte för jag har en audition imorgon. Alltså jag verkligen, men jag jobbade för det. Verkligen. Och också har så här tagit jobb som jag tänkte, men det är bra att ta det här jobbet för det kan leda någon annanstans. Och också så här, inte ha några som helst problem att så här, nej men jag kan koka kaffe om det är så på den här produktionen om jag inte har någon jobb. Jag kan ställa mig på ICA, I don't give a fuck. Alltså jag gillar att jobba och jag vet att jobbar man, då leder alltid någon annanstans.
Och då är det jag ville säga att många tror ju att många hamnat in på ett bananskal, det kanske några har gjort. Men de flesta har faktiskt så mycket hårt arbete bakom sina framgångar. Det är ju arbeten och en viss uthållighet och disciplin och en vilja som inte syns när man väl står där som programledare.
Absolut.
Men jobbet bakom är ju flera års väntan och flera års liksom, förväntan tänkte jag säga, med flera års hårt arbete och slit bakom. Och just att man kan ta skitjobben och tycka att så här, jag gör vad som helst, jag vill bara komma framåt, eller jag vill bara in där eller där eller där, och jag jobbar gärna för det. Det är ingenting kommer gratis, som jag brukar säga.
Men sen är det också många som just med Paradise bara, gud vilket glassigt jobb. Så bara, ja, det är skitglassigt att vara i Mexiko. Men sen när du är borta från din familj och dina vänner i 8 veckor i en djungel, du kan inte gå och shoppa, du kan inte gå och köpa, alltså så här, det är ganska speciellt, du jobbar ganska mycket, det är ganska mycket text, det är svinvarmt, du står i så här 40 graders sol och ska säga saker, alltså hjärnan funkar inte superbra när man är lite uttorkad och när det är supervarmt, och då bara stå och mata de här grejerna, göra om saker, liksom rabbla, göra den här texten och försöka det liksom utan till. Det är ganska mycket, det är hårdare, mycket hårdare än vad man tror. Sen absolut, ja, jättehärligt att vara i ett varmt land och hela det där. Och en skitkul upplevelse. Men det är slitigt.
Ja, många produktioner är ju slitiga, för man får inte glömma en sak. Det är ju att så här, det ska vara kostsamt, det ska ske på kort tid. Man ska i stort sett jobba dygnet runt.
Ja, men det spelar ingen roll, är du sjuk, har du 40 graders feber? Det är ingen som bryr sig, du ska jobba i alla fall. Alltså jag har ju gått på så mycket penicillinkurer där nere, för jag har haft så mycket bihåleinflammation, jag har haft så mycket andra konstiga sjukdomar, men ändå så står man där i 40 graders feber, darrar, du vet, kräkningar, har liksom åkt på amöbor i magen och allt annat konstigt, men det är bara att jobba.
Men när du åkte runt med Fråga Olle-programmet och Olle, och åkte runt och träffade det mest knasiga vi har i det här landet, vad skulle du säga var det knasigaste du var med och upplevde?
Ja, men vi åkte och träffade en kille i Los Angeles som gillade ballbusting. Han gillade alltså när man sparkade honom väldigt, väldigt hårt på bollarna. På pungen, kulorna, vad säger man? Och det här ville ju han att jag skulle göra på honom, vilket hela min kropp säger att det här får man inte. De har blivit itutade som en barn. Man får inte sparka pojkarna mellan benen. Och att det gör svinont. Och det här tyckte han alltså var det mest bästa han visste. Så, ja men det var lite...
Gjorde du det?
Ja, jag gjorde det. Jag saftade på efteråt. Fick jag bara, mådde lite så här.
Ja, men så han kottade upp sig på det.
Ja, men det var hans grej liksom, att bli sparkad på kulorna. Han hade barn innan, så att jag visste att jag inte skulle förstöra någon framtidsgrej för honom i alla fall. Men jag vet att vår stackars ljudtekniker höll på att kräkas när vi gjorde det här. Han bara, alltså det här är typ det värsta som kan hända. Så det var liksom, varenda gång vi var ute och reste sen och någon frågade var värsta vi hade varit med om, det var alltid det han pratade om. Han bara, alltså ballbustingen, nej jag kan inte ens... Han var liksom helt förstörd över det.
Och sen håller du också på med radio. Du pratar radio.
Nu är jag har ju jobbat med Energy i med några år. Sa upp mig för ett år sedan ungefär. För att det var bara liksom... Det var ju hål i huvudet. Alltså jag jobbade medan jag var gravid. Medan Leo var nyfödd. Samtidigt som jag gjorde typ 4 tv-produktioner liksom under det år. Det var bara... alldeles för mycket. Och de här tidiga månaderna, vi började ju sända radio vid 6 och ja, men Leo sov inte på nätterna. Det var liksom, ja, plus massa andra jobb. Det var inget härligt. Och så hade jag podd på det. Det var inget, alltså det var inget, jag tror att min man till slut bara, vet du vad? Nu räcker det. Nu får du välja. Ska du göra det här eller ska du liksom vara med din familj? Och då...
Så sa du, gör det här.
Nej, men då sa jag så här, hör du, varför ska jag ta det? Det är för du, kan sluta jobba istället. Varför ska jag sluta jobba?
Ah. Vad händer då då?
Han bara tittade på mig. Okej, fast... du mår inte bra av det här. Jag bara, jag vet! Nej, jag mådde ju inte bra. Det var fan för mycket. Det var
kanske
liksom...
kan gå tillbaka till det nu då istället.
Ja, men det hade nog varit mycket, mycket bättre. Absolut. Jag tror att jag hade klarat det mycket bättre nu. Det var ju skitroligt. Det är ju världens roligaste jobb. Men det är ju påfrestande när man inte sover.
Det är fruktansvärt. Det är ju tortyr.
Ja, absolut.
Det är ju så de håller fångarna torterade i fängelse. Genom att väcka dem en gång i timmen på nätterna. Och sen har du ju en podd, där måste vi prata om, som heter Mitt i livet.
Ja, precis.
Och den har du med din väninna Jessica.
Ja, Jessica Lasses. Ja, men det är skitkul. Vi har poddat, för jag hade ju den tidigare med Katrin Zytomierska. Och vi höll på i 3 år, så från att vi var gravida började ju vi. Pratade liksom allting som var med graviditeten och sen kom våra bebisar och allting. Och sen så, Katrin har ju så extremt mycket liksom olika grejer hon gör och sådär. Så att vi årsskiftet, ja men precis, clean eating och nu håller hon på en bikini så kläder. Ja men du vet, det är så mycket i hennes liv. Så vid årsskiftet var hon bara såhär, jag hinner inte det här längre. Vilket var skittråkigt. Och då så hoppade Jessica in och bara, men då bara kör vi, prova liksom. Och jag och Jessica hade haft en dröm om att vi skulle podda i flera år. Men aldrig riktigt fått till det. Så jag bara, men där är väl toppen, då kör vi. Och det går jättebra, det är skitkul. Verkligen, det är så roligt. Det är också väldigt kul eftersom vi känner varandra så väl. Att man kan sätta dit varandra och man kan också dra upp roliga stories. Som kanske den andra inte minns eller som den andra kanske helst vill glömma. Och ja, och sen också bor ju hon i Spanien, vilket gör att det blir... Ja, det är ju aslyxigt för mig. Att vi får liksom en... Vi måste prata varje vecka och catch up liksom.
Och vad handlar podden om?
Ja, men det är ju egentligen precis, ja men det är mitt i livet, det är där vi är idag. Vi pratar om aktuella grejer, vi pratar om saker som har hänt i våra liv, vi pratar om gamla grejer, vi pratar mycket. Alltså det är, jag skulle säga att det är en så här feel good podd med väldigt mycket igenkänning och ja, vad är det mer? Ja, men det är väl typ det. Livet. På ett livet. Väldigt humoristiskt och bjussigt sätt, absolut.
Jag tackar livet för att du kom.
Ja, jag tackar dig och livet för att jag fick komma.
Varsågod.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.